Nåd var med er alla och frid från Gud vår Fader och Herre Jesus Kristus. Låt oss bedja. Och så tackar vi dig, kära himmelske Fader, för att vi åter får samlas kring ditt heliga och dyrbara ord. Det ord som kan göra oss visa till frälsning. Vi ber därför att du ger oss ögon som ser, öron som hör och hjärtan som tror och förtröstar. Allt detta ber vi om i din frälsare, i vår frälsares Jesu Kristi namn. Amen. Ja, ännu en söndag så ska vi stanna inför det vi brukar kalla Herre Jesu Kristi avskedstal. Tänk dig att du har endast några timmar kvar i livet. Anledningen till att du strax ska dö, det beror inte på någon obotlig sjukdom som du bär. Nej, du ska ställas inför fienden som kommer att anklaga dig för att vara en upprorsmakare och en som riskerar rikets säkerhet. Du ska också anklagas för hädelse. Dödsstraffet, det kommer inte att ske, utföras framför en exekutionsmetod, utan på ett kors. Den värsta tänkbara avrättningsmetod. Till saken hör faktiskt att du är helt oskyldig till alla anklagelser. Du är helt oskyldig till alla anklagelser. Du befinner dig ännu i frihet och har möjlighet att undgå allt detta fasansfulla. Hur skulle du handla? Ja, jag vet hur jag skulle handla. Jag hade ganska säkert rymt fältet och satt mig i säkerhet. Det skulle jag gjort så fort som möjligt. Jesus sa mig i det här läget. Han vet precis vad det är som väntar honom. Han har vid ett flertal tillfällen berättat för lärjungarna vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och allt som är skrivet om människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom, läser vi i Lukas evangeliet. Jesus vet alltså vad som ligger framför honom, men han flyr inte. Han söker heller inte tröst och uppmuntran och kraft hos sina vänner. Nej, det märkliga är att det är istället han som tröstar dem. Jesus tänker inte på sig själv och det fruktansvärda som väntar honom, utan på sina lärjungar och vänner. De får lyssna till tröstens och hoppets ord från honom. Jesus skulle bli övergiven av sina lärjungar, men han skulle inte överge dem. Han skulle sända en hjälpare till dem, den helige ande. Och var rätt Lina Sandell har i salmen. O, vilken kärlek, underbar salm, aldrig har någon älskat som han. Jesus har redan tidigare sagt att han skulle sända den helige ande till sina lärjungar. Redan i det 14 kapitlet här hos Johannes så säger han att jag ska be Fadern att han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er alltid, sanningens ande. Och i samband med sin himmelsfärd så upprepar han precis samma löfte. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Lärjungarna
skulle på ett alldeles unikt sätt få del av den helige ande. De skulle få kraft och förmåga till att utföra tecken och under. De skulle bli utrustade med kraft från höjden. Och några av dem skulle nedteckna vårt så kallade nya testamentet. Den hjälparen, vad skulle han göra? Jo, han skulle vittna om Jesus. Han ska vittna om mig, säger han. Kan man ju fråga sig, är det något nytt som han ska komma med anden? Är det nya tider nu? Nej, det är det inte. Den helige ande ska påminna om allt som jag har sagt er, säger Jesus. Alltså vad jag tidigare har sagt, det ska anden påminna er om. Och vi vet att efter sin uppståndelse så hade ju Jesus bibelstudie med sina lärjungar. Dels med Emmauslärjungarna och sen när de då var samlade bakom lyckta dörrar. Och där står det att han gick igenom vad som var sagt om honom i Mose lag, i profeterna och psalmerna. Och han öppnade då deras sinnen så att de förstod detta. De förstod skrifterna. Nu skulle den helige ande repetera det som Jesus tidigare hade sagt. Genom andens vittnesbörd så skulle alla pusselbitarna falla på plats. Lärjungarna skulle bli fullt utrustade till att bli sändebud som skulle vittna om Jesus till jordens yttersta gräns. Jesus säger, men när hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Men det här säger Jesus att han ska sända ande. Tidigare har han sagt att Fadern ska sända ande. Vad ska vi säga om det? Hur kan det gå ihop? Jo, det visar bara hur starkt Bibeln betonar enheten mellan Fadern och Sonen och Anden. Jag och Fadern är ett, säger Jesus. Därför kan han också säga att Fadern ska sända den helige ande och jag ska sända den helige ande. Den helige andes vittnesbörd, mina vänner, om Jesus, det är nedtecknat och samlat i Bibeln. Och det är bara där vi har detta vittnesbörd. Och då borde vi ju förstå hur tillförlitlig Bibeln verkligen är. När det är sanningens ande som står bakom det. Då borde också alla människor förstå vikten av att lyssna till Bibeln som är Guds. Att människor som inte vill ha med någon Gud att göra förkastar Bibeln. Det är ju rätt så förståeligt. Men hur vågar teologer påstå att Bibeln är rakt igenom ett mänskligt dokument fullt av fel och brister? När ett biskopsmöte uttryckte sig så på 1970-talet så visade vi att de hade inte förstått vem den helige ande egentligen är. Eftersom anden själv är Gud så kan han inte missta sig. Han kan inte missta sig. Men det vill inte de moderna teologerna inse. De vet bäst och de accepterar bara sådant som de själva kan tro och gå med. Man tolkar Bibeln efter eget behag. En kyrkoledare sa för något år sedan, Bibelns texter behöver tolkas på nytt i varje tid. Och tolkningen ser olika ut beroende på vem som tolkar, var i världen tolkningen äger om och i vilken tid tolkningen sker. Ja, då är det inte konstigt att läroupplösningen är total i vårt liv. Man har lämnat trons fundament som är Bibeln, den heliga skriften. Och därmed så kan precis vilka läror som helst förkunnas. Ja, det blir resultatet när man inte förstår vem som är den egentliga författaren i Bibeln. Tror man att Bibeln är ett mänskligt verk, ja då blir följden att det förkunnas människoläget. Då anpassar man budskapet så att det ska passa den moderna människan. Då predikas bara det som folk vill höra. Och då tar man bort allt som kan stöta och oroa, och så bjuder man istället nutidsmänniskan det som de sägs behöva. Man tar bort lagens predikan. Guds krav på människan, det tonas ner, och så läggs det på ett plan som mer handlar om moral. Det blir mest tal om solidaritet och jämlikhet och miljöfrågor och andra samhällsfrågor. Det är sånt som inte kyrkan behöver lägga sig i. Det har vi politiker som ska sköta. Det ska hamna på deras bord. Men hörni, tar man bort lagens predikan, ja då behövs ju inte heller evangeliets glada budskap. Då efterfrågas ju inte det. När inte lagen har förkunnats, där frågas det heller inte efter något evangelium. Och varför skulle göra det? Där människor inte får höra att de har en dödlig sjukdom, där frågas inte efter någon läkare som kan bota och rädda. Men det är som Jesus säger, det är bara sjuka som behöver läkare. Det är bara syndare som behöver en frälsare. Mina vänner, den helige ande vittnar om Jesus. Och vad är då det främsta och viktigaste i detta den helige andes vittnesbörd om Jesus? Ja, allting är viktigt naturligtvis. Men om vi ska ta fram det ytterst viktiga som verkligen angås, jo, det är att Jesus Kristus har kommit i världen för att frälsa synden. Är du en syndare, men du har en kommen. Så enkelt är det. Är du en syndare, då har ju Jesus kommit för din skull. Då har han kommit för din frälsning, för din räddnings skull. Är du en person som vet att du kan inte bestå inför en levande, helig och rättfärdig, ja då är Jesus rätt man för det. Jesu ankomst i världen, det är den absolut viktigaste händelsen i världshistorien. Jesus kom till världen för att rädda dig. Det vittnar anden om, mina vänner. Och han gör det i Bibeln. Och han gör det faktiskt bara där. Du kan inte någon annanstans hitta något vittnesbörd om frälsning. Han vittnar inte om Jesu frälsningsverk i naturen, även om den är oerhört imponerande och vacker, inte minst vid denna tiden av år. Och hörni, anden vittnar inte heller om Jesus i ditt hjärta. Nej, han vittnar om Jesus i sitt ord, så att du kan tro det i ditt hjärta. Det är en väldig skillnad, mina vänner. Han vittnar genom sitt ord, så att du kan tro det i ditt hjärta. Ja, då förstår vi hur viktigt det är att vi verkligen lyssnar till Bibelns undervisning. Att vi böjer oss för vad det säger till oss. Att vi tidigt börja undervisa våra barn från de heliga skrifterna, det som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tro på Kristus Jesus, som Paulus skriver till Timoteus. Jesus har sendt hjälparen, den helige ande, till att vittna om honom. Och som jag konstaterar, så finner vi detta vittnesbörd bara i Bibeln. Och det räcker. Det är nog. Det kan inte vara bättre. Vi har vittnesbörd om vem Jesus är och vad han har gjort för oss nedtecknat. Vi har det skrivet framför oss på pränt. Det innebär ju att jag slipper, och jag ska inte heller söka min visshet om frälsning hos mig själv. Jag har den i skriften. I svaga stunder och när djävulen lurar mig, så går jag gärna till mitt hjärta. Visst är det så? Känn efter hur känns det här. Är jag Guds barn? Det är dåligt idag. Bättre kanske var det igår. Men där kan jag inte hitta någonting. Hjärtat säger att jag gör inte tillräckligt. Det fattas en del för att jag ska våga tro min frälsning. Och djävulen, han försöker ju tuta i mitt hjärta att jag är alldeles för dålig och syndig. Eller också han så listig så han vänder på steken och så säger han, skulle Gud ha sagt. Nej, hela synden är inte så farlig. Skulle Gud verkligen ha sagt det? Skulle han inte unna dig det? Tänk, hörni, vilken lycka och förmån att istället få gå till Bibeln och där läsa att jag får vara ett Guds barn av nåd för frälsarens Jesu Kristi skull. Jag får vila och luta mig emot vad han har sagt och vad han har lovat. Jag kan sopa bort allt det andra. Och så tittar jag i skriften. Där har jag stått. Där har jag förvissningen och trösten. Jesus slutar denna del av sitt avskedstal med att påminna om att det är en ond och hård värld vi lever. Lärjungarna skulle bli utstötta ur synagogorna, och de skulle till och med bli dödade för sin tro och bekännelses skull. Därför talade Jesus till dem för att inte skulle komma på fall. Han gav dem löften om att aldrig överge dem. Vi möter också motstånd och svårighet. Visserligen har vi ännu inte blivit förföljda och torterade för vår tro, men visst lider vi ändå betryck. Något som plågar oss mycket, det är ju likgiltigheten och föraktet för Guds ord i vårt samhälle. Hånet och förnekelsen av en skapare och frälsare, det gör oss ofta missmodiga och ledsna. Vad ska det ta vägen till slut, undrar vi? Denna världen är ju så ond. Jag återigen, så får vi söka svaret i Guds ord. Jesus har övervunnit världen. Ingen som tror på honom ska gå förlorad. Ingen kan rycka den ur min hand, säger Jesus. Vilket löfte han ger. Han håller oss i handen. Ingen kan rycka oss ur hans hand. Låt oss sluta med de sista verserna från vår episteltext ur Romarbrevet. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken du eller liv, varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Jag lovar var Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Han ser det andra stadfäst ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod i till ämnet och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare.